Hej, jag heter Gabriel och jag har bott här i Kristinehamn förut, så många av er känner säkert igen mig. Men nu bor jag i Karlstad och ska rycka in i lumpen nu i mars, så det är det jag gör just nu är att vänta på det. Men tidigare har jag nu varit iväg i, får se om presentationen kommer upp här, i Irak på en praktikantresa tillsammans med en kille som heter Samuel. Och anledningen till att jag sökte till det här var för att jag hade det här året innan lumpen som jag kände att nu måste jag dra iväg, jag måste göra någonting. Och då tänkte jag, det här är ju perfekt att åka ut på en praktikantresa. Och om ni inte vet vad en praktikantresa är, så är det när man oftast åker utomlands och jobbar för en organisation eller skola eller sjukhus. Och då jobbar volontärt. För att dels hjälpa till där, men också för att lära sig själv. Lite allt möjligt kring om landet och om den platsen där man är. Och den platsen jag var på då var det landet jag var då i var Irak. Och jag är så tacksam för allt jag fått vara med om. Så nu har jag valt ut så här. Det var svårt, för jag har ju varit här 3 månader nu och jag har varit med om så mycket, sett så mycket. Så det var svårt att liksom få ner det till små händelser som jag kan dela idag. Men jag har valt ut de jag tycker är viktigast. Så vi kan byta här. Jag kan börja med att prata lite om landet då. Här har vi då Irak. Och det bor 48 miljoner människor i det här landet. Så det är ganska stort land. Och de har många olika etniska grupper. Där de största är då kurder och araber. Om du klickar vidare där en gång till. Här har vi då, ni ser strecket jag har dratt där. Där är då uppdelningen mellan Irak och Kurdistan. Nu är ju på pappret allting samma land. Men det är inte erkänt så egentligen i där om man bor där. Och jag bodde då, om du klickar en gång till där, i Duhok som ligger då i Kurdistan. Så det är alltså så högt upp man kan komma i Irak. Väldigt nära Turkiet. Kurdistan är då lite mer, de är lite friare när det kommer till religion. Större religionsfrihet och det är också självstyrande. Så de har ett eget, en egen stat och egna regler. Men på pappret så ligger de ändå under Irak. Och då är då huvudstaden Bagdad, som ni ser, ligger där i mitten. Men om du klickar vidare en gång till. Jag bodde då i staden Duhok, som jag sa tidigare. Och du kan klicka en gång till där. Det ser ut så här. Så. Ligger mellan två stora berg. Och på grund av den här, på grund av de här bergen då, så har det blivit ett väldigt tryggt ställe. För när IS var i landet, ungefär 2014-2015, och många kristna och andra minoriteter i landet blev tvungna att fly, då var Duhok ett centrum för de här minoriteterna, för att de kunde gömma sig bakom de här bergen då. Så det är ett väldigt etniskt, det är många olika etniciteter i Duhok, och minoriteter på grund av det här då, eftersom att det är så många som har flytt till Duhok. Jag klickar en gång till. Där har vi en till bild. Ni ser, det är väldigt stora berg. Så det var väldigt häftig natur. Här ser ni då, Duhok är ju då, det är väldigt många historiska platser runt den här staden. Här har vi väldigt många olika bilder. Jag hinner inte gå in på vad allting är just nu. Men det är också, runt den här staden ligger det väldigt tidiga kyrkor i kristendomen då. Alltså en av de kristendomens tidigaste kyrkor ligger runt den här staden. Och här har ni en stad på ett berg, även om ni ser det så bra. Men det heter Ahmadiyya. Och det är då en av de tidigaste kristna städerna i världen. Och det var väldigt häftigt att få se den platsen. Det ligger också på ett berg och det är väldigt skyddat. Så det är också en av de anledningarna. Vi kan klicka vidare. Som jag sa förut så jobbar man ju då för en organisation. Om man är på en praktikantresa. Och den organisationen som jag fick jobba med då heter CAPNI. Står för Christian Aid Program in Nohadra, Irak. Och Nohadra är då Duhok. fast det assyriska namnet. För Kapni är alltså en assyrisk organisation. Och assyrisk kan man tänka med andra ord kristen. För det är en kristen folkgrupp då, som bor i Mellanöstern. De håller hus i Mellanöstern, vanligtvis i Kurdistan då. Men det här var då organisationen som jag jobbade för i 3 månader. De grundades 1993 med mottot to keep the hope alive, att hålla hoppet levande. Och det de gör då är att de utför olika humanitära projekt runt omkring de här städerna i landsbygden, där både kristna men också yazider, som är en till minoritet och folkgrupp, där de lever i väldigt svåra förhållanden. Det finns knappt några jobbmöjligheter alls. Det finns inget vatten. Och det är så torrt och det spricker och det är fruktansvärda förhållanden. Och det Kapni gör då är att de försöker hjälpa så gott de kan med allt möjligt. Och de har 2 huvudavdelningar då. Om du klickar fram där. Oj, men jag kan börja, just det. Först ska jag prata lite om Kapnis historia. Vad är Kapni och hur har det växt fram? Det startade då under Gulfkriget, om ni har talat om det. Och det var då ett krig där Saddam Hussein invaderade Kuwait på grund av deras oljeresurser. Och då kände FN och speciellt USA då i spetsen att det här kan vi inte tillåta. Så de ingrep och gick i krig mot Irak. Och då tvingades ju miljontals människor fly på grund av det här kriget. Och de flydde lite överallt ut i Europa, men också till Duhok då, och andra ställen. Men under det här Gulfkriget då, så var det ett gäng kristna i staden Duhok som kände att vi måste göra något åt det här. Det är så många människor som behöver vår hjälp och det finns ingen hjälp att få. Och det är därför så många väljer att fly till Europa eller fly till andra ställen. Och därför känner de att vi måste skapa hjälp här på plats. Och då startade de då Kapni för att hjälpa de här människorna som blev tvungna att, som inte hade någonstans att bo under, ingenstans att ta vägen under Gulfkriget. Du kan klicka vidare. Nu är ju det över sedan länge och det är mycket tryggare i hela regionen. Men det betyder inte att Kapnis hjälp, Kapni är mindre viktig. Det är fortfarande så mycket kvarlevnader efter det här kriget och efter alla svårigheter som kristna har haft i landet. Och då är det så viktigt att det finns organisationer som Kapni som kan vara där och stödja alla de här människorna. Nu kan jag klicka vidare. Så då, det var inne på förut var att de har 2 huvudsektorer. Den ena är då Community Development och den andra är Eastern Church, men den ska jag prata lite mer om sen. Community Development var den sektorn jag fick arbeta inom. Och de fokuserar då mycket på det här med det fysiska. Hur kan vi hjälpa folk fysiskt? Och de utför då alla de här olika humanitära projekten som jag pratade om förut. Klickar vidare. Det viktigaste de gör är att de försöker skapa jobb. Där jobb egentligen inte går att skapa. Där det finns ingen jord att bruka, det finns inga vattenresurser, ingenting alls i de här byarna som de försöker skapa jobb i. Och därför är det så många människor som lämnar. De lämnar deras föräldrar hemma ensamma, som inte har någon att ta hand om dem. Och det går inte att leva så. Liksom. Det måste finnas någon slags hjälp där. Och därför så är Community Developments huvuduppgift att skapa jobb. Och det gör de genom att ge gratisutbildningar till människor i de här byarna. Till exempel till frisör, lantbrukare, kock, nagelsalongist, eller vad man säger. Och allt möjligt. För att då försöka få människor att kunna jobba på de platserna där de kommer ifrån. Så de slipper tvingas att fly in till större städer eller andra länder. De fokuserar även på samhällsservice. Global uppvärmningen är en stor grej inom... Det är så mycket som händer där. Det blir varmare, torrare. Det syns verkligen... De försöker i alla fall fokusera mycket på att plantera träd och att skapa en bättre miljö för de som bor på de här platserna. Och det gör de då ja, genom att plantera träd och att hjälpa med allt jordbruk och allt möjligt. Ta nästa. De har även en mobilklinik som ni ser där, den minibussen ni ser där uppe i hörnet. Den här är väldigt viktig inom Capnis arbete för att de här människorna ute i byarna har inga medicinska resurser alls. Och eftersom de är så fattiga och sjukhus kostar ju hur mycket pengar som helst så har de inte råd med sjukhus eller någon slags vård. Och därför så har Capnis bestämt att de ska ha den här mobila kliniken som är typ en ambulans fast proppad med massa medicin och massa hälsoresurser. Som de då åker ut med till by efter by efter by och delar ut gratis medicin, har hälsocheckar med människor, tar blodprov och bara ser till att den allmänna hälsan i de här byarna håller sig på en nivå där människor kan leva ett värdigt liv. Så det är en väldigt viktig punkt inom Capnis arbete och det är avgörande för de här människorna i byn att de får den här hjälpen. Annars skulle det vara nästan omöjligt att klara sig. Sen har vi då den andra sektorn då. Här jobbade min kamrat som jag åkte med, Samuel. Så jag fick inte se så mycket av den här sektorn. Men jag fick vara med på en del av det arbete som de gör. De fokuserar då på just själva kyrkan i Irak. Hur ska vi stödja de kristna i Irak? Hur ska vi bygga upp kyrkan igen? Efter alla de här åren av så mycket förtryck och så mycket... bara under Saddam Hussein och allt möjligt där kyrkan blev helt utkastad ur samhället. Hur ska man fokusera på att bygga upp den igen? Och då, det de gör då är att de försöker skapa ekumeniska event. För det finns ju väldigt många olika kyrkor i Irak. Men om deras idé är då, om de försöker samla alla tillsammans så kan de växa och bli större. Så de har ungdomssamlingar, de har bibelkurser. De har allt möjligt för att försöka växa kyrkan. Sen är det ju olagligt i Irak att försöka konvertera människor till kristendomen. Och därför så har de ju inget fokus på just mission. Men de försöker hålla kvar alla de som redan är kristna att fortsätta prisa Gud. Och det är ett väldigt viktigt arbete. Sen, ja, jag kan ta det senare. Vi fortsätter. Vi fick då åka iväg till många olika av de här kyrkorna då. Och på en av de här platserna så, som vi åkte ut då, mitt ute i landsbygden, så fick vi höra historien om den här kyrkan. Och den hade då blivit bombad 2015 av, eller jag vet inte vilket år, jag tror det var 2015, av IS. Helt nedbombad och helt krossad, allting de hade byggt upp var helt förstört. Men sen när jag kom dit nu så hade de då återbyggt den här kyrkan. Och då hade de använt stridsspetsarna som var använda för att bomba till dörrstopp och till en klocka. Vilket jag tyckte var väldigt häftigt. Att även fast de har förlorat allting, tappat allt de har. Och så har de då använt det som förstörde hela den här kyrkan för att bygga upp det igen. Och då kommer jag tänka på den här bibeltexten från första Mosebok. Där det står, ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Så det var en väldigt häftig upplevelse att få se hur man kan vända något så ont till och göra det till något nytt och tänka nytt, tänka om. Väldigt häftigt. Jag kan ta nästa. Men bara från att observera de kristna i Irak och hur allting har skett så har man fått någon slags hopplöshet. Det känns väldigt tungt. Det var ungefär 1,4 miljoner kristna i Irak 2003 till nu 150 000 kristna i Irak 2025. Så det har ju minskat, ni förstår ju liksom, det har ju minskat drastiskt. Det är en otrolig minskning faktiskt. Och det har ju skapat någon slags tyngd. Och när vi gick runt och pratade med människor, vad de tänker kring kristnas hopp och kristnas framtid, så alla är väldigt negativa och de känner att det är tungt, det är jobbigt. De sliter för att behålla det här då. deras tro och allt möjligt. Och det var, man kunde nästan få en lite så här, det kändes nästan, jag har kommit hit nu, jag vill hjälpa de här människorna, men det kändes nästan omöjligt. Hur ska man klara det här? Det minskar och minskar och minskar och minskar. Och vem vet hur, om det ens finns kristna i Irak om 5 år? Det var lite så man kände. Men då kommer jag att tänka på det här. Att där 2 eller 3 är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och det är så viktigt att tänka. För där det känns som att det inte finns något hopp. Där det känns som att Gud har helt lämnat. Det var så många uppfattade det. De kände sig övergivna. Men man får inte glömma att det finns alltid hopp i Jesus. Och det finns alltid där. Om bara det finns 2 kristna i Irak, så finns det hopp i Jesus. Och nu har vi 150 000. Så det finns så mycket att jobba med. När man landar i det, så känner man ändå det här hoppet att Jesus har inte avlämnat. Jesus har inte lämnat de här människorna. Och det är så viktigt att inte bara känna den här hopplösheten, utan också att tänka att det finns alltid hopp i Jesus. Men som en avslutning idag är jag så tacksam för den här resan. Och jag uppmuntrar er att om ni vill bara åka ut och se något annat än det man ser här i Sverige. För här har vi vatten, rent vatten, vi har tak över huvudet. Vi har så mycket som man inte har i andra länder, som är så viktigt att se hur andra har det. Så jag uppmuntrar er verkligen att åka ut och bara få uppleva det. Det är så viktigt, känner jag verkligen. Tack för mig.